Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Lösta mord, Sven Sjögren, del 4. Det här avsnittet är skrivet av Urban Järdek. Research är gjord av Urban Järdek, Torbjörn Bremer och Tobias von Braun. Och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Varning för våld mot djur. Jag vet att många av mina lyssnare är känsliga för just det och jag varnar för det i det här avsnittet. Och det gäller bara just det här avsnittet. Det är oktober 1972 och det är dag 11 av polisutredningen. Polisen fortsätter omfattande arbetet med att gå igenom Sven Sjögrens förfallna och extremt stökiga villa. Efter att de fyra polismännen har noterat en misstänkt blodfläck i trappan fortsätter de upp på övervåningen. På övervåningen noterar man i sovrummet en tv-apparat som står intill sängen. Poliserna kan konstatera att någon slags vätska verkar sprutat ut över tvn och runnit ner över rutan. Det ser närmast ut som en uppkastning. Uppkastningen förefaller ha varit mycket tunnflytande. Av stänkriktningen att döma ser det ut som att någon har satt sig upp i sängen och kräkts i riktning mot tv-apparaten. På en stol i sovrummet ligger en nästan ny overall. I overallens ficka hittar polisen ett postgirokvitto daterat den 4 oktober som visar att 700 kronor har utbetalats till Gotlands hypoteksförening. En hypoteksförening är ett slags låneinstitut som i första hand riktar sig mot jordbrukare. Det bekräftas senare att Sjögrens väninna Majken i Stenkyrka intygar att det var just den här overallen som Sven Sjögren hade på sig när hon träffade honom i Visby på onsdagen den 4 oktober. På golvet i sovrummet ligger ett par långkalsonger. När polisen vecklar ut långkalsongerna upptäcker de en död kattunge. Det ser ut som att kattungen har krypit in i kalsongerna för att hålla sig varm eller söka skydd. Polismännen reagerar spontant på detta fynd. Det här stämmer inte alls överens med den bild de har fått av Sven Sjögren som person. Sjögren skulle aldrig lämna en värnlös kattunge utan tillgång till mat och vatten och utan att någon såg efter den. Även om han tidigare hade blivit dömd för vanvård av sina lamm gällde den saken snarare att han inte hade kunnat hålla efter stängslen och att grannarna hade klagat över lammens ständiga rymningar. Sven Sjögren hade alltid sett till att hans djur hade ordentligt med mat och vatten. Polismännen beslutar att de måste ta reda på vad kattungen har dött av. I en byrålåda hittar man ett köpekontrakt daterat den 1 januari 1972. Det kontraktet avser det norra skiftet av Sjögrens fastighet, enligt vilket denna säljs till Bulvanen för 150 000 kronor. Vidare finns ett arrendekontrakt för samma fastighet fram till dess att Bulvanen får förvärvstillstånd. Där finns även ett brev från Sven Sjögrens bror Nils Sjögren som har granskat köpekontraktet. Slutligen finns där ett gammalt köpekontrakt daterat 1967, alltså 5 år tidigare, där hela gården enligt kontraktet säljs till företaget Friab. Förutom den döda kattungen tillvaratar polisen även prover från den misstänkta blodfläcken och uppkastningen. Man vill fastställa om den misstänkta blodfläcken verkligen är blod samt om den misstänkta uppkastningen verkligen är en uppkastning och om den är det, innehåller den i så fall spår av något giftigt ämne. Därefter genomsöker polismännen Sven Sjögrens bil som står utanför bostaden. De hittar då en 5 liters bensindunk i framsätet. Bensindunken förefaller vara fylld med bensin. Den är röd, vit och blå och har texten Nynäs. Polisen avslutar husrannsakan genom att åter gå igenom tomten runt huset. Ante Thomson har nämligen börjat känna en gnagande känsla av att det är någonting som saknas. Någonting som borde finnas, men som saknas. Plötsligt kommer han på vad det är. Under hela husrannsakan har han inte sett någon toalett eller utedass. Någonstans måste ju rimligen Sven Sjögren sköta sina naturbehov. De letar runt på tomten och till slut hittar de spåren av en konstruktion som har stått vid kortsidan av Sjögrens lada. Där dasset skulle ha stått passerar den nyanläggda vägen. Polismännen reflekterar spontant. Jaha, om dasset är rivet då kan vi nog glömma att han kommer hem igen. Dag 12 i utredningen, fredagen den 27 oktober 72, genomför polisen nya förhör med Sjögrens grannar. De förhör mjölnaren på nytt och mjölnaren berättar då att han nu minns att han mycket tidigt en morgon i den första veckan i oktober hade hört ljudet av en bil som åkte in på Sven Sjögrens gård. Han uppskattar att detta hade skett cirka klockan 5 på morgonen. Det hade i varje fall fortfarande varit mörkt ute. Mjölnaren kan inte precisera vilken natt detta skedde. Mjölnarens fru har inte själv hört något men minns att mjölnaren en morgon hade sagt någonting om en bil som passerade huset under natten. Hon kan inte heller precisera detta till någon specifik dag. Mjölnaren minns nu också att han onsdagen den 4 oktober på morgonen hade bett Sven Sjögren att hjälpa honom att tillfälligt rycka in och sköta kvarndriften på eftermiddagen eftersom mjölnaren skulle extra knäcka som busschaufför den dagen. Kvarnen skulle stängas klockan 17 och Sven Sjögren fick låna en klocka för att hålla reda på tiden. Detta förklarar väckarklockan som hittades i Sjögrens kök och som hade stannat på klockan 16.55. Enligt mjölnaren hade Sjögren sagt att han i så fall skulle hinna plöja några åkrar på södra skiftet innan stängningen. Därefter förhör poliserna Rolf Ödin. Rolf är ägaren till Lummelundsbruks herrgård och Lummelundagrottorna. Med på förhöret är också Rolfs son Hans Olof Ödin. Rolf Ödin berättar att han och Sven Sjögren i ungdomen brukade jaga kaniner ihop. Han säger också att de har inte umgått särskilt mycket på senare år. Rolf kan inte påminna sig att han har gjort några observationer av värde den senaste tiden. Sonen Hans Olof Ödin berättar att han på söndagskvällen den 8 oktober runt 16.30 hade hört en traktor som åkte in mot Sven Sjögrens hus. Vidare berättar han att han en kväll i början av oktober hade varit ute på kvällspromenad med familjens hundar. Han kom tillbaka till sitt hus strax innan midnatt och gick därefter och la sig. Klockan 00.05 hörde han plötsligt ett kraftigt skott.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Han upplevde det som att skottet skedde mycket nära huset. Han är nästan säker på att det var ett hagelskott. Han släckte lampan i rummet för att kunna se ut, men han såg ingenting särskilt. Han är inte säker på varifrån skottet kom, men han tror att det mycket väl kan ha kommit från Sjögrens fastighet. Hans Olof är inte heller säker på datumet, men han menar att det antagligen var en torsdagkväll, för han kopplar samman kvällen med ett möte på juniorhandelskammaren som han hade varit på. Det skulle i så fall innebära att det var frågan om kvällen den 12 oktober. Men det är värt att påpeka, om det skulle röra sig om torsdagskvällen en vecka tidigare, så är det väldigt nära i tiden till Sven Sjögrens försvinnande. Polisen åker därefter från Lummelunds bruk hem till Gunnar Larsson, cirka en kilometer inåt landet från Lummelunds bruk. Gunnar Larssons gård ligger precis intill det stora utdikade våtmarksområdet Martebo myr, som sedan slutet av 1800-talet är förvandlat till vidsträckta åkermarker. Jag tror att jag har nämnt Martebo myr i varje avsnitt hittills, och några av er tycker kanske att det namnet är bekant. Och ifall du känner igen det, så beror det på ett annat stort mysterium, nämligen det jäckande Martebo-ljuset. Ljusen på Martebo myr är ett fenomen bestående av oförklarliga ljussken som då och då observeras i trakten. Den första kända observationen skedde 1922, och sedan dess har det setts sporadiskt. Ljusfenomenet beskrivs oftast av vittnen som ett klart lysande klot som ljudlöst rör sig ett par meter över marken. Kommer någon människa för nära, slocknar ljuset plötsligt och är därefter spårlöst försvunnet. Många teorier och förklaringar framförts, allt ifrån utomjordiska besökare till en optisk synvilla orsakad av strålkastare från bilar på långt avstånd. Vår källa till uppgifterna om Martebo myr och ljusen där är UFO Sverige. Och UFO Sverige berättar att den mest populära historien som berättas om Martebo-ljuset är den om lantbrukaren Knut Stare i Knutstorp. Någon gång på 1800-talet var Knut Stare ensam hemma med sin 5-årige son när några soldater kom till torpet och ville ha mat och dryck. Soldaterna började supa, och de tvingade Knut att skåla med dem, så Knut blev full och somnade. När han vaknade var han helt ensam, Både soldaterna och hans pojke var borta. Med en lykta i handen gav sig Knut ut för att leta efter sin försvunne son. Men Knut hittade aldrig sonen. Ljuset i Martebo ska då vara skenet från Knut Stares osalig ande när han med sin lykta fortsätter sökandet efter sin förlorade pojke långt efter sin död. Okej, tillbaka till verkligheten. När polisen förhör Gunnar Larsson berättar han att han och Sven Sjögren känner varandra sedan de var små och att de kommer jättebra överens. Sjögren har åkrar ute på myren och Sjögren passerar därför alltid Gunnars hus när han är på väg ut i sina åkrar. Ofta brukar då Sven Sjögren stanna och prata lite grann. Gunnar Larsson är ordförande i kvarnbolaget Överste Kvarn AB. En tid innan Sjögren försvann hade Gunnar pratat med Sjögren om hur viktigt det var att reparera den fallfärdiga bron som leder över vattenfallen som kommer från Lummelundagrottan. De hade kommit överens om att Sven Sjögren skulle köpa spik till brobygget. Mjölnaren, som också skulle närvara vid brobygget, fick i uppdrag att meddela Sven Sjögren vilken dag bygget skulle genomföras. När den aktuella dagen kom, lördagen den 7 oktober, visade sig att mjölnaren helt hade glömt att säga till Sven Sjögren. De knackade ändå på hemma hos Sven, men ingen öppnade. Vad gäller Sven Sjögrens markaffärer känner Gunnar Larsson till turerna kring hur Friab ett par år tidigare hade försökt köpa gården och sen sälja den vidare till direktören. Planen hade misslyckats för att när Sjögren fick reda på att direktören skulle vara köparen i slutet så drog han sig ur. Sjögren hade i våras, alltså 72, nämnt för Gunnar att han hade fått tag på en annan köpare. På försommaren 72 hade Sven Sjögren och Bulvanen kommit förbi för att fråga Gunnar om råd. Sjögren hade upplyst Gunnar om att Bulvanen hade fått trassel med att få byggnadstillstånd för norra skiftet som han hade köpt av Sjögren. Bulvanen funderade då på om man inte skulle kunna få köpa också det södra skiftet av Sjögren för dessa ingick i samma fastighet. Byggnadsnämnden hade sagt att det skulle bli lättare att få tillståndet om hela fastigheten såldes på en gång. I gengäld skulle Sven Sjögren ha ett återköpskontrakt så att när tillståndet väl var klart skulle köpet gå tillbaka och Sjögren skulle kunna behålla markerna närmast gården. Gunnar Larsson hade tyckt att det här var ett mycket besynnerligt förslag. Han menade att Sven Sjögren lika gärna skulle kunna söka byggnadstillstånd själv. Om de nu gjorde det på det här sättet skulle de behöva betala en del extra avgifter både i samband med försäljningen och vid återköpet. De kom dock inte fram till någon bestämd slutsats utan Sjögren och Bulvanen hade tackat för sig. Några dagar senare hade Gunnar träffat på Sjögren på myren och hade då sagt till honom, citat: "Alltså, jag känner ju inte den där personen som du har sålt marken till och jag vet inte hur han är, men jag ger dig rådet att tänka dig väl för då han ändå är en så pass ny bekant. Så akta dig så att du inte blir lurad och skriv inte under någonting utan att fråga en advokat eller något." Sista gången Gunnar såg Sjögren var en dag i början av oktober. Sjögren hade som vanligt varit på väg ut i sina åkrar på Martebo myr och stannade till vid Gunnars hus. Gunnar hade då någon dag tidigare fått höra från lantbruksnämndens ombud i trakten att direktören för minkfarmen i Salthamn hade ansökt om förvärvstillstånd till Sjögrens södra skifte. Gunnar hade därför närmast som ett skämt sagt till Sjögren, citat: "Men nu har du ju sålt till direktören ändå." Sjögren hade dock nekat bestämt till att ha gjort någonting sånt. När Gunnar berättade att han hade fått veta det från landsbruksnämndens ombud hade Sven Sjögren blivit.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Helt puff. Sjögren hade varit tyst en lång stund. Sen hade han sagt, citat: "Då har jag blivit förd bakom ryggen. Då måste jag in till stan." Gunnar hade istället erbjudit sig att låna ut sin telefon så Sjögren kunde ringa till landsbruksnämnden. Efter lite diskussion hade de emellertid kommit fram till att detta inte behövde göras omedelbart. Sjögren hade istället fortsatt ut till sina marker på myren. Några dagar upp till någon vecka efter denna händelse hade Gunnar läst en notis i morgontidningen att direktören hade beviljats förvärvstillståndet för Sjögrens södra skifte. Denna notis publicerades på torsdagen den 5 oktober. Senare, under utredningens 12:e dag, alltså fredagen den 27 oktober, genomförs också en skallgång på det norra skiftet. I en soptunna hittas två stycken avfyrade hagelpatroner av märket Elei Hymax kaliber 16. Intill dessa patroner ligger också en ihopknycklad faktura. Fakturan är utställd på bulvanen. Patronerna tillvaratas för analys. Har de möjligen avfyrats med Sjögrens hagelgevär? Dag 14 av utredningen, söndagen den 29 oktober, har kriminalinspektör Bertil Bonnevier och några andra poliser anordnat ytterligare en omfattande skallgång i området runt bruket. De har hjälp av ett stort uppbåd ur lokalbefolkningen. Folket i bygden har samlats på den stora planen vid ingången till Lummelunda grottorna. Precis innan skallgången ska börja kommer bulvanen i sin bil nedför backen till bruket. Han hoppar ut ur bilen och utbrister, citat, "Varför är det ingen som har sagt någonting till mig?" Bulvanen engagerar sig därför mycket aktivt i skallgången med medhavda kartor och kompasser. Vissa av dem som är med får intrycket att det är bulvanen som leder skallgångarna. Ingenting av intresse hittas under eftersöket. Polisen har vid det här laget kontaktat lantmäteriet dit de olika köpekontrakten för Sjögrens norra skifte, det södra skiftet och tomterna har skickats. Polisen har begärt in köpekontrakten i original för att kunna undersöka dessa. Under veckan som kommer börjar nu polisen förhöra några av de personer som har bevittnat Sjögrens namnteckning på de olika köpekontrakten. En person berättar att han hade träffat på bulvanen av en slump in i Visby. Han hade då blivit ombedd att bevittna ett köpekontrakt. Det hade han gått med på. När polisen påpekar att det är Sven Sjögrens namnteckning han har bevittnat utbrister personen spontant, citat, "Men då har jag blivit lurad." Även flera av de andra personerna som förekommer som vittnen på köpekontrakten berättar liknande historier. De har alla gemensamt att de hade tolkat det som att det var bulvanens signatur de skulle bevittna och inte Sven Sjögrens. Dag 16 av utredningen den 31 oktober förhör polisen ytterligare en granne till Sven Sjögren. Den här grannen är en skrothandlare vars familj haft en sommarstuga på Sjögrens marker sedan många år tillbaka. Skrothandlaren är känd för polisen sedan tidigare för en del misshandelsdomar och andra småbrott. Skrothandlaren bekräftar i stort sett det polisen redan vet om Sjögrens och Bulvanens affärer förutom en viktig detalj. Skrothandlaren berättar nämligen att när han hjälpte Sjögren med höstskörden under augusti månad hade Sjögren berättat att han hade sålt ett stycke mark till bulvanen och fått 10 000 kronor handpenning att leva på så länge. Sjögren hade också sagt att köpet skulle gå tillbaka om bulvanen inte fick tillstånd att bygga på den köpta marken. När skrothandlaren tillfrågas om Sjögrens övriga bekanta nämner han ett namn som polisen inte har hört talas om tidigare. Han nämner Thomas Pettersson, boende i Bingeby. Polisen hade ju knackat dörr i Bingeby och hittat en bekant till Sjögren, Edvin Jakobsson. Det var han som hade bjudit Sjögren på en smörgås. Edvin hade emellertid sagt att Sjögren egentligen hade tänkt besöka en annan person i Bingeby, men att den personen inte var hemma. Polisen misstänker därför att Thomas Pettersson kan vara den bekant som de tänkt att Sjögren skulle besöka när bulvanen släppte av honom i Bingeby den 6 oktober. Polisen får tag i Thomas Pettersson och besöker honom i Bingeby. Thomas Pettersson kan berätta att han är en gammal vän till Sven Sjögren och han har tidigare varit lantbrukare men nu jobbar han på Skogsvårdsstyrelsen. Thomas Pettersson är helt säker på att han inte har fått något besök av Sjögren under fredagen den 6 oktober eller någon gång kring det datumet. Senast Thomas träffade Sjögren var för cirka 1,5 månad sedan, i början av september. De hade då talat lite om Sjögrens markaffärer och Sjögren hade sagt att bulvanens köp av norra skiftet var i stort sett klart men att de fortfarande väntade på byggnadstillståndet för marken. Sven Sjögren hade uttryckligen sagt att han inte hade fått några pengar än. Bulvanen hade erbjudit honom förskott på köpet, men Sjögren hade sagt att han ville vänta tills allting var klart. Senare, samma dag, fortfarande den 31 oktober 72, åker polisen ut till företaget Träkumla Grävmaskiner en bit utanför Visby. Det företaget som hade fått i uppdrag att anlägga den nya vägen förbi Sven Sjögrens gård. Chefen på företaget kallas för Lången. Lången berättar att han i september månad hade utfört ett annat grävningsuppdrag för Bulvanen. I samband med detta hade Bulvanen sagt att det framöver kunde bli aktuellt med ett vägbygge. Lången hade då sagt att hans företag var mycket intresserade av uppdraget att bygga en väg. I början av oktober hade Bulvanen ringt och frågat om de kunde sätta igång vägbygget. Men det kunde de inte, för maskinerna var upptagna just då. Några dagar senare, den 11 oktober, blev maskinerna lediga och arbetet sattes igång. Marken hade så vitt de kunnat avgöra varit helt orörd innan arbetet sattes igång. Bulvanen ledde själv arbetet på platsen. En av de anställda grävmaskinisterna hade frågat Bulvanen vad syftet med vägen var. Bulvanen hade då svarat att vägen skulle gå, citat, till den där nya kolmården som ska byggas där nere med alla isbjörnar. Olösta mord finns på Facebook. Gå gärna in och like oss där. Där kommer vi även att presentera ett persongalleri över alla som är inblandade i den här historien så att ni kan hänga med. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så jag är lätt att hitta. Dit kan du också skicka dina teorier om fallen som vi tar upp. Följ också gärna min Facebook-sida Dan Hörning, författare och poddare. Där kan du följa alla mina poddar. Jag gör 14 poddar just nu. Två av dem är på engelska och jag rekommenderar särskilt min podd Fan of History. Det är min äldsta podd som fortfarande är igång. I Fan of History tar jag och Bernie Maupolski upp världshistorien, hela världshistorien. Vi börjar på 1000 före Kristus och vi går framåt. Vi har hållit på i 6 år och vi är nu framme vid 640-talet före Kristus. Det är mycket bibliska hemskheter, det är mycket neoassyriska imperiet och det är givetvis en hel del Kina. Förutom Olösta mords Facebook-sida finns det också en Facebookgrupp som heter Olösta mord. Den har jättemånga medlemmar, men väldigt få aktiva medlemmar. Så att om du vill prata om olösta fall är det ett bra ställe att gå in, skriva lite om ett fall och sen diskutera det med de andra medlemmarna i gruppen. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Urban Järdek, Torbjörn Bremer och Tobias von Braun för all deras research och det här manuset. Till slut, tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.